Du lyssnar på OBS i P1.
Tunga namn som Ezra Pound och Jorge Luis Borges har jämfört den med litteraturhistoriens mästerverk. Ändå är det få som har läst Gustave Flauberts sista och oavslutade roman. Ett verk som skulle kretsa kring dumheten. Men lyckas den med det? Över det funderar Thomas Steinfeld.
I augusti 1879 satt den franske författaren Gustave Flaubert i sitt hus ovanför floden Seine, 13 mil väster om Paris, och skrev på romanen som han trodde skulle bli hans bästa. 15 år tidigare hade han författat det första utkastet. 5 år tidigare hade han börjat skriva. Mer än 1500 böcker hade han läst innan han på allvar kom igång. Det är som att vilja hälla en ocean i en flaska, skrev han denna sommardag. När Flaubert dog, knappt ett år senare, hade han hunnit med 10 kapitel. Om resten finns bara några anteckningar. Men man vet hur han hade tänkt sig finalen. Men hur många kapitel han hade behövt för att nå slutet, förmodligen 2, det kan bara anas. Få romaner från 1800-talet lyckas fortfarande fängsla en större krets av läsare. Flaubert har skrivit 2 av dem. Debutromanen Madame Bovary från 1856, som skildrar hur en romantisk förhöjning av livet förstör inte bara hjältinnan utan också hennes familj. Och Hjärtats fostran från 1869, en bildningsroman där bildningen framför allt består av en oändlig följd av små misslyckanden. Han skrev flera andra böcker, de flesta halvglömda idag. Men så är det den där sista romanen. Få har läst den, men den överlever som ett rykte. För oceanen som skulle hällas i en flaska, den skulle bestå av enbart 2 meter. Bovary Picochet heter den i original, och den berättar om 2 ensamstående medelålders män från Paris under 1800-talets första hälft. De har samma yrke. De är kopister, skrivare, och sådana behövdes innan skrivmaskinen och karbonpappret uppfanns. I varje förvaltning, på alla statliga institutioner. De trivs dock inte med sitt jobb. De vill inte kopiera längre. De vill inte bara anteckna vad andra människor har tänkt. De vill skriva själva. Och det ska inte vara litteratur utan vetenskap. En slump för dem samman. De tycker om varandra. De utvecklar sina drömmar i otaliga samtal. Och så får den ene ett arv, medan den andra äntligen får ut sin pension. Tillsammans köper de ett stort hus med en tillhörande liten bondgård långt ute på landet. I Normandie, för att vara exakt, inte allt för långt från Gustave Flauberts bostad vid floden Seine. Och så sätter de igång. De börjar med jordbruk och med trädgårdsodling. De fortsätter med kemi och geologi. De går vidare till litteratur och konst. De sysslar med statskunskap och historia. De vill ta reda på sanningen om kärleken och de gör pedagogiska experiment. De ägnar sig åt okkultism och hamnar i konflikt med alla människor runt omkring sig. Och vad de än gör, så går det snett. De har läst all den relevanta facklitteraturen, men salladen skjuter i höjden, laboratoriet exploderar och ett försök att möta kvinnan slutar med en könssjukdom. Då tar de ett djupt andetag och så fortsätter de på ett annat håll. Varje nederlag blir början på ett nytt företag. De må ge upp den ena vetenskapen efter den andra. De må förtvivla över filosofins eller moralens brister. Men i sin tilltro till lärdomen i all allmänhet är de oförbätterliga. När Flaubert skrev Bovary Picochet arbetade han samtidigt på en encyklopedi som skulle utgöra ett fullständigt register över den mänskliga dumheten. L'encyclopédie de la bêtise humaine. Också den förblev ett fragment, även om man på nätet kan bläddra genom flera tusen sidor anteckningar till projektet. De båda verken var uppenbart tätt besläktade med varandra. Dumheten, trodde Flaubert, och så trodde de flesta av hans läsare, skulle vara länken mellan romanen och encyklopedin. Att romanens svenska översättning från 2006 bär titeln Den eviga dumheten hänger samman med denna historia. Men frågan är hur dumma de båda männen egentligen är. Med dumhet menar man vanligtvis ett beteende inom vilket en människa mot sunt förnuft skadar sig själv eller andra. Men Bovar och Pekosi skadar ingen, inte ens sig själva, bortsett från att experimenten kostar dem en del av förmögenheten. Snarare än om dumhet borde man därför tala om ett milt vansinne eller en förblindelse som alltför väl passar in i 1800-talets gränslösa vördnad för vetenskapen. När upplösningen av alla världens gåtor väntas inträffa imorgon eller senast i övermorgon måste en skildring av en ofantlig tro på vetenskapen vara ett samhällsporträtt, inte en berättelse om dårskap. En övning i lönlöshet vore därför en bättre beteckning för vad romanen handlar om än en övning i dumhet. Att kalla någon annan för dum är en fruktlös gärning. Människan är aldrig så dum som man vill ha henne. Att inte se hennes motiv är blindhet. Att inte vilja se dem är arrogans. Och hon lär sig inget av att bli kallad för dum. Enligt de anteckningar Gustave Flaubert lämnade om romanens slut skulle Bovar och Pekosi till sist orsaka revolt i sin lilla by. De skulle hamna i fängelse nästan, och då lär de sig äntligen av alla sina misslyckanden. De går tillbaka till sin gamla sysselsättning, att kopiera, denna gång vid ett dubbelt skrivbord. Aldrig mer skulle de försöka ändra världens gång. Aldrig mer komma med nya infall och uppfinningar. Ett ofantligt lugn skulle sänka sig över deras värld. Och ett sådant slut skulle inte vittna om dumhet, inte alls, utan om en uppgivenhet av filosofiska mått. Och så finns det ett motiv till som motsäger alla teorier om att detta är en dumhetens roman. Vänskapen. Från det första ögonblicket när Bovar och Pekosi råkar sätta sig bredvid varandra på en bänk i Paris, fram till återgången till kopiering av andras texter, så är de förtjusta i varandra. De är vänner. Och ju oftare de misslyckas, desto högre reser sig vänskapen över allt som kan kallas dumt eller inskränkt eller banalt. De är i grunden anständiga karar, egendomliga måhända, men de saknar varken snille eller empati. De är trogna. I vänskapen överskrider de båda alla gränser som deras författare hade satt upp för dem när han ville skapa en bok om den oändliga dumheten. Med Bovar och Pekosi avsåg Flaubert skriva en grym och kall roman, en uppgörelse med det vardagliga vansinnet i alla dess former. Och så blev det kanske också. Men samtidigt blev den, måhända mot författarens vilja, någonting annat. En bok om tröst och lindring. Förstånd, kunskap och insikt är ju inte allt man kan ha här i livet. Det gäller också att ha varandra.
Det sa Thomas Steinfeldt, författare och professor i kulturvetenskap. SN producerades av mig, Olof Åkerlund, på Sveriges Radios kulturredaktion i Malmö 2026.